Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Hej, hej hela gänget och alla ni som lyssnar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går, din kära gravidpodd här i poddflödet med mig, Nina Campioni. Och idag tillsammans med Gudrun Abascal, vår fantastiska expertbarnmorska. Tjena Gudrun.
Hej, hej, hej allihopa. Kul att få vara med igen.
Härligt. Idag ska vi ha ett specialavsnitt har jag tänkt mig. För det är ändå så att det här med förlossningsrädsla. Ja, du får rätta mig om jag har fel Gudrun, men det känns som att det bara ökar.
Alltså utifrån mitt perspektiv med att titta min tid som barnmorska så kan jag säga att när jag började då för snart 50 år sedan som barnmorska så pratade man inte så mycket om det här med rädsla och födda barn. Man hade ju inga, ja, utan det bara var så här, utan det har ju kommit smygande. Och då var det ju mycket komplikationer och kvinnor drabbades ju väldigt hårt, och ser man ut i världen så är det ju, alltså det farligaste man gör i fertil ålder är ju egentligen att vänta barn och föda barn så att säga, med de komplikationer som det innebär. Men idag då när man ser att vi har ju aldrig varit så skickliga på att rädda kvinnors liv och rädda för tidigt födda barn och ta hand om komplikationer, allt från bristningar. Fast ändå så har ju rädslan hos kvinnor aldrig varit så stor. Om man tittar idag så säger man någonstans, det finns mycket olika siffror tycker jag, men någonstans kring 10% av alla kvinnor som föder barn så är de rädda för att föda barn. Och det är ju då, eftersom vi ändå liksom, även om det händer saker så är vi väldigt duktiga på att ta hand om just komplikationer och så vidare. Så vad står det här för, skulle jag vilja säga, den här rädslan att föda barn?
Precis, och därför ska vi då ägna oss den närmsta halvtimmen kanske till att prata om just det här med rädsla för förlossning. Lite tema förlossningsrädsla helt enkelt. Gudrun, vad skulle du säga är de vanligaste orsakerna till rädsla för förlossning?
Först skulle jag vilja bara kontra lite grann på att jag tycker att man, när man pratar om rädsla så tycker jag också att man ska prata om oro. För mig så skiljer jag på kvinnor som är oroliga för att föda barn. Och det är för mig helt, alltså det tycker jag är normalt, att man har en viss oro som styr det här, att man blir lite mer omsorg kring och så vidare. Det tycker jag är adekvat, för det är en ny händelse i livet och så vidare. Och att ta reda på saker och ting och hitta strategier. Så att oron ska man inte vara, tycker jag, så rädd för. Men däremot är rädslan, tycker jag, att den måste man ta tag i.
Just det.
För den är farlig, tycker jag, i rummet sedan när det är dags och så vidare. Och också tråkigt när man väntar barn, att tiden går åt på att vara rädd istället för att glädjas åt att bli förälder och att vi ska få barn.
Just det, att det överskuggar precis. Det man ska njuta av. Och så precis som du säger, lite oro kan ju nästan snudd på vara lite nyttigt, tänker jag. Just eftersom man, en oro gör att man, som du säger, läser på lite kanske. Precis. Eller man också funderar över sina känslor och liksom att man grunnar lite.
Ja, man kan läsa vattnet går och tänka, hitta strategier. Hur ska jag hantera det här?
Exakt, bra tips. Men om man ska då, om vi bortser från det här med oro då, vad tror du att liksom när det då går över till att faktiskt bli en rädsla, vad är det för anledningar till att man...
Ja, och det här finns ju studier, man har ju tagit reda på hur det ser ut och så vidare. Så att, och då, det som jag kommer att referera till, det är lite grann kring det här med hur tänker man när man tar sitt första barn och när man ska föda sitt andra, tredje, fjärde barn. Det ser ju lite olika ut i alla fall. Så om vi börjar med att ta hand om när man ska ta hand om den här frågan om rädsla när det gäller förstföderska, så kommer ju då det här med komplikationer. Och det kan jag mycket väl förstå, att det här med rädslan för att det ska hända någonting med barnet, att barnet ska drabbas hårt och att kvinnan själv får svåra komplikationer. Och det är ju naturligtvis helt, helt adekvat. Även om vi har blivit nu så otroligt skickliga på att ta hand om det, så finns ju det. Och det tror jag det finns i, har funnits i alla tider, så att säga, och i olika delar av världen så är det så. Men sen så, vad som är nytt tror jag, det är det här också förtroendet för vården. Att det visar sig i studien att när man kommer in och ska föda barn, så att man inte får det stöd som man behöver, att man inte blir lyssnad till. Och det kan man ju förstå som det ser ut idag då, det här med att du kanske har 30 mil som du ska åka för att föda ditt barn. Att vad händer på vägen och hur ska jag hinna in? Till exempel om vi tar Stockholm som där, att du har listat dig på en förlossningsklinik och sen när du ringer 2 på natten så blir du avvisad och säger tyvärr, nej, vi har ingen plats och du har inte tillräckligt mycket verkar. Och det här att bli bemött med de här negativa faktorerna, som jag tror att det är en katastrof för kvinnor när de ska föda barn. Så jag kan förstå att det här är man rädd för.
Precis, den kan man ju verkligen relatera till just eftersom det också varit någonting som har diskuterats väldigt mycket i media senaste åren också, om barnmorskor som inte hinner med, som inte hinner vara inne på rummet och så vidare, för att de har för mycket att göra. Så det känns ju inte så konstigt att man känner rädsla.
Just den här biten, den var inte jag involverad i under före 20-30 år sedan. Utan det här är ju något som är nytt, det här att inte få det här stödet och att inte bli lyssnat. Det kanske fanns då också, men det var ingenting som kvinnor tog upp, så att säga, utan man kanske fanns det. Ja. Men det här tycker jag är en katastrof liksom, i det här, att kvinnor ska behöva vara oroliga för sånt. Och sen också den här rädslan att göra fel, det är också någonting som man tänker så här. Är det en ny generation kvinnor som föder barn idag som ska leva upp till förväntningar från både sig själv och från andra i att inte göra fel, vad tror du?
Jag funderar också på det kring det här med kontrollbehov som också känns som att är mer utökat nu för tiden. Vi har mycket krav på oss också, både utifrån och inifrån. Det ligger nog väldigt mycket i det där med...
Då menar du att då tar man med sig det in i rummet också då, eller när man ska föda barn?
Precis. Jag tänker, det finns ju så himla mycket som säger att man ska göra si eller så, eller si eller så. Man ska inte ha några bedövnings- eller smärtlindring, eller om man ska föda i den ställningen och inte den här, och så vidare. Och så försöker man liksom kontrollera det istället för att lyssna på kroppen. Jag vet inte.
Jag kommer tillbaka till det. Men sen också någonting, och det här får stå enbart för mig. Jag säger, ingen behöver ha det. Utan när jag sitter i mina samtal med föräldrarna och med kvinnor, så är det så mycket så här att de, när vi pratar om det, så att de vill göra barnmorskan och personalen till lax.
Ah, just
det här att man inte vågar riktigt vara sig själv, utan man försöker läsa av vad tycker barnmorskan ju att jag inte klarar av det här riktigt bra och så vidare, och man tycker synd om barnmorskan, för tänk om de inte har fått lunch och de har inte hunnit med och de har så himla mycket.
Man tar ansvar för det också.
Tar ansvar för det, och det kan göra mig upprörd faktiskt. Det är väldigt gulligt. Men alltså man har, ska man föda barn, så måste man liksom lämna den biten och bara utgå från sig själv och vad är mina behov. Att få vara den jag är, att våga säga det här behöver jag, det här vill jag, utan att tänka på vad personalen har för problem, så att säga. Absolut,
just det.
Det tycker jag. Och just det här att man ska vara riktigt duktig, det här med smärtlindring som du var inne lite grann på. När ska jag vänta mig, och så ska jag ta en ryggbedövning eller inte och så vidare. Strunt i det, våga liksom lita på att det du känner, och så vågar du tala om, så här känns det för mig, nu behöver jag den här hjälpen, utan att lägga några värdering i det.
Jo, men precis, det känns väl lite som att vi har kommit ifrån vår intuition kanske lite ibland. Att man glömmer bort den, och så tar man bara in allt annat i rummet och alla tyckanden, och som du säger, hur mår barnmorskan? Allt liksom, istället för att stänga av och tänka inåt.
Och just det som du var inne på också, det här med att tappa motivationen och tappa kontrollen, att det här plötsligt, nu ska jag föda barn, man är jätteglad, så helt plötsligt så bara, nej, jag orkar inte ens tänka tanken liksom, på att jag ska föda barn, utan jag hamnar ju i ett annat land, så att säga, där smärtan tar upp det hela, eller den känslan av att inte bli sedd och sen att inte ha kontroll.
Ja, precis. Det vet jag också, du har sagt någon gång innan, att det finns ju i vårt liv idag, så kan vi i stort sett kontrollera allt, förutom just kanske då en förlossning eller liksom gravare hälsoproblem förstås, men just att det är så mycket i vår vardag som vi kan liksom minutiöst kontrollera, men en förlossning är ju svår.
Och att vi också kan göra sådana här riskkalkyl i andra situationer i livet, om man ska resa någonstans eller om man ska köpa ett hus eller om man ska göra någonting stort i livet. Så kan man lägga upp olika strategier för det, och så kan man räkna ut vilket passar oss bäst. Och så det här med att föda barn, så kan man inte göra det fullt ut. Det finns inga, man kan inte ha någon 100% plan. För det enda jag brukar säga, jag kan lova dig när du föder barn att det inte kommer att bli 100% som du har tänkt och de förväntningar som du har, utan att man måste ha en beredskap för att det händer saker och ting. Men i situationen sen kan man ju ta de rätta besluten, men man behöver inte veta allting innan.
Nej.
Och fundera mer över det liksom i det här. Vad gör att jag känner mig trygg att livet är oförutsägbart när man ska föda barn, och så våga vara trygg att det löser sig när jag kommer dit. Och så var det omföderskorna då.
Ja, precis. Exakt.
Och där är väl den största farhågorna som de har. Det är att man har tidigare en negativ upplevelse av att föda barn. Och det är ju också då skrämmande. Och då pratar jag inte bara om att det behöver ha inträffat någon form av komplikation när man har fött barn. Utan det är känslomässigt att det kan fullständigt normalt födande, men ändå så känner det kommer aldrig mer. Man kanske till och med avstår för att skaffa ett syskon till sitt barn, därför att det var så traumatisk upplevelse.
Precis, så var det ju för mig. Det tog ju bra tid för mig innan jag liksom gick med på att ja, vi kan väl försöka då. Och det var ju, ja, men det var inte helt lätt att liksom förlika sig med att man skulle gå igenom en förlossning igen. Jag hade ju lyxen att ha dig i närheten.
Fast då måste jag fråga dig.
Ha samtal kring det hela.
Du behöver inte svara om du inte vill. Men vad var det då som gjorde att du tog det här klivet? Det kan ju inte handla om det. Det måste vara någonting annat som fick dig att tänka.
Ja, precis. Nej, men då var det ju liksom en större drift, antar jag. Att jag ville ju verkligen ha syskon. Min dröm, det fanns ju ändå en dröm som var större än rädslan att ha en familj med fler medlemmar, helt enkelt. Så det var väl det. Och så att tiden gick också. Ja. Första året var det blankt nej. efter förlossningen. Men sen sakta men säkert så gick ju tiden och man förlikade sig. Och också framförallt liksom pratade om sin... Jag startade den här podden. Mm. Vilket ju gjorde att jag varje vecka fick liksom, lite terapitimmar med en annan fantastisk kvinna och prata förlossningen liksom. Det gjorde ju jättemycket att jag kände att jag stärktes i kanske självförtroendet för en förlossning. Mm. Att ingen förlossning är likadan som den andra och så vidare. Ja, så mycket samtal och att tiden gick, tror jag.
Ja, oj. Och sen som också omföderskor som säger att rädslan för smärtan. För då har man ju, när det är det första barnet, då, ja, man vet ju att det gör ont. Då, men hur ont gör det är man ju, vet man ju inte riktigt. Men som omföderska så vet man ju det. Och tittar jag då som barnmorska så kan jag förstå det. Och då kanske inte den distinkta smärtan utan det är lidande som smärtan innebär. Att min erfarenhet när jag har deltagit i förlossningarna, det är att kvinnor är fantastiska på att hantera smärtan ändå ibland. Man är så imponerad så det är inte så här. Men när lidandet kliver in i bilden, det är då det stora problemet kommer in. Så smärta kan man hantera. Själva lidandet av smärtan är problemet.
Bra förklarat.
Så att det är väl det som, då, som man har tagit upp i de studier som finns. Och sen så finns det ju också kvinnor till exempel som har det här med tidigare sjukhusupplevelse, kanske varit inne för någon operation eller som barn blivit utsatt för sjukvården som har varit väldigt traumatisk. Det kan ju i sin tur också leda till hur ska jag kunna lita på dem när det var på det viset som man blev omhändertagen sist när man satt på akuten eller någonting sånt där.
Så att
det får man väl också räkna med att det... Så är det. Sen finns det mycket annat och något mer stort så är det vad man har kommit fram till. Det
finns många anledningar, ja, i andra ord.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thank you.
Det vi var inne lite på det här med olika slags rädslor, alltså att lite oro är ju bara fullt normalt och kanske till och med bra ibland. Och sen liksom till ren fobi så att säga. Hur vet man att det är, du var ju också inne på det lite, men det här med att veta om det är mer en liksom en släng av lite rädsla, ja, eller om man verkligen behöver hjälp.
Då har jag fått lära mig att dela upp det i de förlossningsrädsla olika grader så att säga. Och då börjar man med förlossningsfobin, alltså den här extrema rädslan. Mm. Så att man till och med undviker kanske att jag vill gärna barn men jag vågar inte för att jag, det går inte. Jag kan inte tänka mig att föda barn så att säga. Och sen kommer vi till svår förlossningsrädsla, så säger man då att den, när man då så stör det kvinnans vardag på något sätt. Och det här med att under hela tiden, som under graviditeten, så är det det som jag tänker hela tiden på. Mm. För att det stör vardagen så att säga. Och kan också bli så att det stör anknytningen till barnet och alltihopa det här. Så att svår förlossningsrädsla, det är ju jättetufft. Och så tråkigt att det är det som ska vara det som styr så att säga, och inte glädjen. Så.
Exakt.
Och så har man nästa då, så pratar vi om måttlig förlossningsrädsla, oro. Mm. Och då är det svårt att hantera rädslan utan att jag får stöd, så att säga. Att jag måste ha stöd från min partner eller från min barnmorska och så vidare. Men med det kan jag hantera det hela.
Mm.
Sen pratar man om lätt förlossningsrädsla och oro. Då kvinnan kan själv hantera och förbereda sig.
Mm.
Så. Och sen kan man ju också, tycker jag, i samtalet be kvinnan gradera själv då, liksom säga, hur ser du på din förlossningsrädsla från skala från 1 till 10? Eller 1 är att man inte är speciellt rädd utan kanske mer orolig, och 10 är förlossningsfobin, och så får man lägga sig.
Just det.
Då på de olika. Så att det är så som jag tror att de flesta av oss tänker.
Ja. När skulle du rekommendera, om du pratar med någon kvinna, vad är, liksom, finns det några varningstecken eller så här flaggor som du skulle göra att du skulle säga typ, men jag tycker att du ska...
Jo, nej, men alltså det är det här att det här stör ens min vardag. Ja. Att det här, att när jag själv så fort liksom, på nätterna att jag vaknar av det, att mycket av min tid går åt det här så att säga. Och att jag känner att jag är rädd, det här, det stör, alltså det stör mig så mycket. Och sen är det upp till, jag måste ju varje kvinna själv avgöra, men jag tycker att det är bättre att ta tag i det på ett tidigt stadium än vänta för länge. Det är den här, för många väntar för länge och går för länge med den. Så att säga. Utan det här tycker jag att man ska ta upp tidigt. Och man vet när man vet, när man har fått reda på att nu ska jag bli mamma och under graviditeten. Börja tidigt och prata om det här. Ta upp det med barnmorskan på barnmorskemottagning och vänta inte tills man står och fejsar.
Nej,
många kvinnor kan ju berätta för mig så här, men nu är jag i tredje månaden, nej men det är ju så lång tid kvar, och så skjuter man, har man strategin att man lägger åt sidan hela tiden, och så helt plötsligt man har kanske i 8:e månaden, då måste man fejsa, men shit, liksom, nu måste jag in.
Ja, precis. Då blir lite stressat.
Att prata om sin oro, prata upp det överhuvudtaget. Liksom, även om man inte kanske är jätterädd, så kan man prata om det ändå, så att man lyfter frågan, tycker jag.
Och precis, min nästa fråga skulle ju vara då, vad ska man göra helt enkelt? Och främst kanske prata med, om man har en partner och vänner och mamma eller vem det nu kan vara. Och så sin barnmorska då, helt enkelt.
Men då blir jag så här, hur många ska man prata med? Och vilka? Ska jag prata med alla mina vänner? Och jag ska prata med mamma,
skriva på Facebook och
farfar,
och Instagram.
Då känner jag så här, för det kan jag tycka när jag sitter i de här samtalen, att det är ett av mina problem i samtalen, att kvinnor har pratat med och lyssnat på alla andras berättelser. Och därför att man måste in och selektera, om jag skulle få mig att bestämma. Och vilka ska jag lyssna på, att verkligen leta reda på kvinnor eller ställen där jag känner att här får jag liksom... Att jag får förtroendet att det här... För många berättar ju sina historier inte för att hjälpa till, kanske, alltid. Utan mer för sitt andra syfte, med att jag drar min förlossningsrättelse och så. Och att kanske välja ut några. Och sen att alltid när man är ute efter den här och hitta den här kunskapen. Att man också när man läser om, både googlar eller pratar, att man reflekterar. Vad betyder det här för mig? Mm. Så att man alltid knyter an och reflekterar utifrån från, vad betyder det här för mig? Vad skulle det här innebära för mig? Och så vidare. Och inte bara ta in det hela tiden och inte reflektera över det som sägs, tycker jag. Det kan jag sakna.
Ja, men det är nog väldigt bra poäng. För det är ju lätt att, och som lite som vi var inne på det här innan med att man lyssnar på så himla mycket olika röster hela tiden. Och att man tappar bort sin inre intuition. Ja.
Och verkligen hitta att man måste bygga upp det här med en förtroendefull relation när man går in i de här samtalen, tycker jag. Och inte bara köpa vad som helst. Så.
Just det. Men i nästa steg så kan man ju också då, eller hur, begära att få någon så kallade Aurora-samtal.
Ja, alltså det första då som vi redan har sagt, och det är ju det här att man tar upp det med sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Så är det, då är det ju de, tycker jag, som. Och som sen då vidare då, så ibland finns det vissa som har kuratorskontakt och kan etablera det och så vidare. Men det vanligaste är nog idag att man, har man en kvinna som är förlossningsrädd, att man då remitterar henne till den förlossningsklinik som där kvinnan ska föda. Och där finns det då allt ifrån förlossningsläkare, barnmorskor, kuratorer och också psykologer som kan hjälpa till med det här. Så kallade Aurora-samtal heter det nu inför många.
Just det.
Många, så att det går vidare så som man då kan få hjälp. Och det kan se lite olika ut, men alla förlossningskliniker har den här typen av verksamhet i alla fall, så att man får hjälp. Och där skulle jag väl också, i de här samtalen då, när man går på samtal både hos sin barnmorska på barnmorskemottagningen men också på Aurora-mottagningen med förlossningsläkaren och barnmorskan eller psykologen, att man också där involverar partnern. Kanske partnern inte behöver vara med på alla samtal, men kanske ändå ha partnern med sig någonstans, tycker jag. Så att jag brukar alltid att man har något samtal och man involverar där man sitter alla tre liksom och pratar om. Eftersom partnern kommer ju att vara med så att säga, i det hela. Och också visa så att partnern också får en stor förståelse för hur kvinnan känner och att hon också vågar säga alla de här sakerna.
Just det.
Och någonting som jag också tycker är bra, det är att jag brukar rekommendera att man skriver ner, liksom skriver om sin rädsla. För då kan man gå tillbaka och titta vad som händer och hur känner jag och så vidare. Och partnern kan också läsa och barnmorska kan läsa. Och så kan man diskutera det och så kan man se hur det utvecklas där under tiden. Så för mig har skrivandet en stor funktion liksom i det här, brukar jag. För de som är intresserade. Det är inte alla som är det. Men,
bra tips.
Men de, många tycker att de har blivit hjälpt av att sätta det på pränt. Så.
Ja, precis. Ja, och du, som du har nämnt här, du arbetar ju verkligen med just det här med din egen mottagning. Och nu sa du också det här med att be dem skriva ner sina tankar och sådär. Men finns det något annat du kan berätta om kring hur du jobbar med de här frågorna med dina egna klienter eller patienter?
Lite grann vad som oftast som vi brukar ta upp under samtal. Först och främst är min viktigaste funktion är ju egentligen att lyssna på kvinnan. Att hon verkligen får fullt utberätta och visa att jag har det här förtroende för att hon vågar vara den hon är och säga precis de tankar och känslor som hon har. Men annars så brukar vi prata mycket om det här med för kvinnorna att försöka ta reda på vad bottnar, var kommer den här rädslan ifrån? Är det första barnet som vi pratade om anledningar det är eller en omföderskap som tidigare? Man går in i och fokuserar på den biten att hon får prata igenom alltihopa. Så. Och sen då att försöka hitta strategier då för att när det är dags att föda, vad ska man ha för strategier till exempel? Och där frågan är vilka personer som hon känner sig trygg med. Och vilka som vill hon ska vara närvarande. Är det partnern, barnmorskan, vill man ha en doula eller vill man ha någon annan person som kan stötta en i att känna att hålla rädslan utanför rummet, brukar jag säga det här. För det är ju det som är grejen, att rädslan ska aldrig få komma in i rummet när man föder. Och vilka personer kan hjälpa henne där. Och likadant på vilket sätt kan barnmorskan och personalen vinna kvinnan och föräldrarnas förtroende när de ska föda barn. Att tillbaka till att våga visa den rädsla som man har, att berätta om den och få den hjälp som man behöver. Vi brukar också prata om det här med både barnmorskan och personalen. Vad bör de känna till om kvinnan för att kunna ge det här maximala stödet, så att säga? Och då måste man ju vara ärlig i det. Och vi brukar också prata hur mycket vill hon vara med och bestämma, till exempel om medicinska beslut och det här med information och så vidare. En del vill ju veta allting och det här med informerade val och allting, och andra vill, nej men jag vill inte veta, men gör bara det som behövs. Så att, i alla fall prata runt om det. Sen så kanske man hinner ändra sig när det är dags senare. Så.
Ja, det får vi väl påminna alla om, att man alltid får göra. Att ingenting är skrivet i sten.
Det är någon så brukar vi prata om det här med smärtan. Vad väcker det för reaktioner och känslor? En del kvinnor har ju haft smärtupplevelser tidigare som de kan relatera till. Och vad händer då? Och så vidare. Sen så vet man ju inte hur det är just då, men ändå man pratar om smärtan, vad man tror, och sen så kanske det blir helt annorlunda när det är dags, men ändå att man har pratat om det och man får reflektera över smärta, vad betyder det för mig. Och likadant där, vilket form av stöd man tror att man vill ha. Till exempel att då brukar jag säga att i stressade situationer, vad är det, och om du har ont någonstans, vad vill du då liksom att din partner ska göra? Då vill du att hon eller han ska hålla om dig och vara dig nära och säga uppmuntrande saker, eller vill du bara klara av det själv och rör mig inte och säg ingenting och vara tyst. Alltså att man pratar om sådana här saker.
Det där kan ju vara så himla svårt också att veta hur man reagerar, speciellt med förlossning, som är ju en situation som man kanske aldrig någonsin har varit i, en sån utmaning. Fast, så det är mycket så här, lära känna sig själv också.
Fast jag tycker ändå att kvinnor, men när vi väl pratar med dem, faktiskt, jag trodde också att det, hur ska man veta, men de kan fast säga så här, nej men jag vill, när jag har ont någonstans, då vill jag inte att någon ska röra mig. Och vilka ord vill du höra? Vill du höra att du är duktig, eller är ett duktigt ord som förminskar dig istället för att regredera? Eller vill du höra att du är modig? Alltså, någonting sånt där som i alla fall som ger dig bra. Bra stöd. Och sen om det inte stämmer så får man ju byta ut. Men att ha reflekterat över sådana saker tycker jag ändå att många kan tycka att de har blivit hjälpta av. Och likadant så brukar jag också fråga det här med de här kvinnor som har ett stort behov av att det här med kontroll. För brukar jag säga att då kan du ju också då prata med barnmorskan om, för att som barnmorska så kan ju jag i situationen inne säga så här ser situationen ut just nu, och så har vi kontroller. Och sen så kan man ändå som barnmorska säga, inom de här närmsta 2 timmarna så kommer vattnet kan gå och smärtan tillta, verkarna blir så här, jag kan ligga steget för och informera, det här med information, att tala om att det här kan, så att förväntningarna är överensstämmer med verkligheten, så att det inte blir inga överraskningar ska det vara i rummet. Men just det här att så kan faktiskt barnmorskan då säga att det här kan du förvänta dig. Och då upplever många kvinnor att då känner man att då får man tillbaka känslan av kontroll, att jag vet att så här ser det ut. Men våga ställa alla de här frågorna som du har. Det finns inga frågor som är fel liksom, med det här, och påstående och så vidare. Och använd de ord som du behöver. Det är väl så.
Om vi ska gå in lite på det här som vi också hade som en av orsakerna till rädsla för förlossningen, nämligen situationen för barnmorskorna idag och nedläggningen av olika kliniker och så vidare. Vad kan, snarare kanske politikerna, men också naturligtvis vården göra för att minska på de här problemen?
Ja, alltså det gör, för mig så handlar det om väldigt mycket om det är en organisationsfråga också om resurser, det här. Att det måste, alltså man måste ha resurser, så att kvinnor ska inte behöva bli avvisade när de ska föda barn. Man ska se till att det finns det här med kontinuerligt stöd, så att kvinnor får ha sin barnmorska inne på rummet hela tiden, så att man inte behöver springa ut och ska ha flera andra kvinnor som man ska ta hand om samtidigt. Det tycker jag är väl det som politikerna då kan göra. Och att man följer patientlagen, tycker jag. Det är alldeles utmärkt tillfälle. Förlossningsvården ska vara lättillgänglig, för det står i patientlagen. Sjukvården ska vara lättillgänglig. Man ska ha kontinuitet i vården. Varsågod, det finns ju redan alltihop här. Det ska vara informerade val, det ska vara samtycke och så vidare. Men då måste man också ge förutsättningar så personalen kan arbeta på det viset. Och det har de inte fullt ut idag, tyvärr. Så att där har ju politikerna jättemycket att göra. Att inte bara stå och klappa sig på bröstet och tycka att ja, men så här ser det ut. För sen måste man ju titta hur det fungerar i verkligheten. Och det gör det inte. Så det kan man börja med.
Precis. Ja. Bra förslag för lagen.
Just det.
Det borde inte vara så svårt när man begär det av sina medborgare.
Ja. Och just det att inga kvinnor ska kunna bli avvisade. Man ska inte behöva prestera att man har ett visst antal verkar på 10 minuter för att man överhuvudtaget ska få komma in. Utan kvinnan ska känna sig tryggare. Nej, men de kommer bara älska mig när jag kommer in och får ta hand om mig. Den känslan ska man få kliva in.
Det låter som en perfekt känsla att få ha med sig. Verkligen. Upp till kamp för det, politikerna. Du har ju gått igenom jättemycket tips och förslag på hur man kan jobba med de här tankarna. Men har du några fler tips som innan vi avslutar det här snacket? För hur man kanske kan lugna sig. Jag tänker på kanske de här snarare innan man... När man är liksom på gränsen mellan oro och att utveckla en rädsla.
Jag tycker att man ska ta reda på hard facts. Liksom så här. Hur går en förlossning? Och kanske inte behöver ha så himla mycket bilder och titta på videos. Utan att man läser till hur själva förlossningsförloppet ser ut. Vilka smärtlindringsmetoder som finns. Och när man, om, jag tycker att det kan vara bra att veta att hur en sugklocka går till och så vidare. Rent hard facts. Liksom. Och sen de här kunskaperna som jag då läser mig till. Relaterat till min egen situation. Hur skulle det här bli för mig om jag hamnade i den här situationen? Och så funderar jag över vilken hjälp kan jag få? Och vad behöver jag ha av omgivningen? Och tänka så här att alltså, alla som är i rummet, barnmorskan, undersköterskan, min partner, alla är till för mig.
Just det.
Att de finns bara där för att hjälpa mig. Att barnmorskor, det är vad som är vårt jobb, att egentligen så ber man faktiskt egentligen, kanske inte så mycket som möjligt, för jag är ju barnmorska och det är jag som ska guida kvinnan i olika situationer och ge henne liksom olika val i det här, kan man lösa det här, alltifrån förlossningsställningar, hur ofta man ska kissa, det med dusch och bad och alltihopa där och mat och alltihopa, så man ska också faktiskt egentligen kunna komma in. Men det kan vara bra, eftersom vill man ha kontroll, då är ju fakta bra liksom, i alla fall.
Absolut. Absolut. Så det finns till exempel en bok som heter Vattnet går, man kan läsa. Och sen finns det naturligtvis andra böcker också. Men man kanske inte heller ska läsa för mycket, ska vi säga det också. Alltså inte för många olika typer av källor heller, för då blir det också förvirrande.
Och det jag menar också, som är jätteviktigt som du säger, att man ska verkligen inte läsa allt för mycket. Och inte prata för många heller, och inte om man pratar alla böcker.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Barnmorskor har sin syn på det hela. Och till slut så kan det ju bara bli förvirrande. Jag har hört så många olika varianter av det här. Utan hitta min nisch i det här, så följer man det istället. Och fokusera på, som vi började med, vad betyder det här för mig och vad vill jag? Och hur ska jag kunna använda det här på ett bra sätt?
Ja, lyssna inåt. Vad bra, härligt. Gudrun Abascal, ladies and gentlemen. Alltid lika briljant i dina svar och i din kunskap naturligtvis. Och vill man, ska vi säga det också, det får ju du bestämma, Gudrun. Men känner man själv att man behöver Gudruns hjälp, så finns ju du att... Kan man hitta dig på Google eller?
Ja, kan man göra. Och sen om man bor i Stockholm så kan man också hitta mig på Östermalms sjukvårdsförening. Eller jag har samtal som man kan vända sig till om man vill.
Perfekt. Jättebra ju. Tack så hemskt mycket, Gudrun Abascal. Vi hörs snart igen. Och tack snälla du som har lyssnat till det här, ja, i alla fall enligt min egen mening, viktiga programmet, viktiga avsnittet om just förlossningsrädsla. Tack för idag, hörni. Vi hörs snart igen. Tack, Gudrun.
Tack.